Vi meddelar på oss, jag välkomnar upp på scenen Janne Elvelid, ansvarig för samhällsfrågor på Meta. Instagram och Facebook. Facebook. Andrea Louise Åkerman, ansvarig för kommunikation och public affairs på Google Sverige. Välkommen.
Vi har ett sälj Louise Svanekav, vd på Mindgames.
Välkommen upp. Och så har vi sist men inte minst Mårten Lyth, kommunikationsdirektör på Svendrups och ordförande för Sveriges kommunikatörer.
Tack för det här.
Nu är det en gaskramande fråga om de här mikrofonerna också kommer att fungera.
Ska vi testa?
Ja.
Det fungerar jättebra. Andrea, kan du säga hej?
Hallå, hallå.
Yes.
Ja,
vad härligt. Hallå, vadå? Nej, men det där lät jättebra. Men det är lite kul att ha det så här halvmycket. Det känns som en sån här P4-reporter som jag jobbade som på P4 Gotland för det var ett annat liv. Då ska vi prata, det ska vi inte prata om nu. Jo. Jag hade tänkt att den första huvudrubriken ska vara liksom AIs vara eller inte vara. Och när du får frågan så får du låna min mikrofon, Karin. Men vi börjar med dig, Janne. Du satt med i en kommission 2015 som handlade bland annat om digitalisering, och där pratades det om att självkörande bilar, det skulle göra en hel flotta utav lastbilschaufförer arbetslösa. Och jag minns det här, för det var ju ganska mycket skriverier och i allmän media också. Så blev det ju inte. Är det samma sak med AI nu? Är det liksom bara storm i ett vattenglas?
Jag skulle nog inte gå så långt och säga storm i ett vattenglas. Som du säger, lastbilschaufförerna har fortfarande sina jobb och kör sina lastbilar. De har blivit 100% självkörande än så länge. Även om det kanske inte är helt givet att det kommer vara helt självkörande bilar i framtiden. Det återstår ju att se såklart. Men jag tror man förväntar sig då 2015-2016, när det var på EU-kommissionen i Bryssel som vi jobbade med de här frågorna, att det skulle ske väldigt snabbt. Och man trodde då att man missat tiderna på det. Det var så snabbt man för det så ska det ske. Jag tror inte vi ska oroas så mycket som många gör. Jag tror man oroar sig onödigt mycket för att vissa jobb ska helt försvinna. Jag såg en studie som pratade och tittade på vilka jobb är det som faktiskt har försvunnit sedan 1950 fram till 2018. Det var så identifierade ett jobb som försvunnit. Det var manuella hissoperatörer som har försvunnit. Det finns säkert fler som man kan identifiera.
Tunnelindare också.
Precis, det finns säkert fler, men det är relativt få. Och jag tror att det vi har sett idag är att det är framförallt arbetsmarknaden som anpassar sig. Det är framförallt förändrade kompetenskrav på människor, och det får av det som helt och hållet försvinner. Framförallt det som händer är att det skapas en rad nya arbete. Att titta på samma tidshorisont någonstans från 1940-2018 visade en annan studie att 60% av de jobb som fanns 2018 existerade inte 1940. Så jag tror att tekniken och innovationer som drivkraft för ekonomi och utvecklingen, det är framförallt där vi ser det. Och de effekter som är att jobb helt håller på sig med på återigen. Vissa kommer garanterat att göra det. Kommunikatörer inte, de är helt säkra på. Men de kommer framförallt förändras. Och vi måste uppdatera vår kunskap och vi måste hänga med i att bli fast i dag.
Tack så mycket, Janne. Andreas, bör kommunikatörer vara oroliga för AI?
Men jag tror i grunden att ny innovation och automatisering alltid har lett till förändrade jobb och framförallt förändrade arbetsuppgifter, och därtill att många nya jobb även tillkommer. Jag tror inom kommunikatörsyrket att det finns en fantastisk potential i att se det som en väldigt bra hjälpreda, en slags co-pilot som kan hjälpa till att effektivisera de här mer repetitiva arbetsuppgifterna vi har i vardagen och frigöra tid att liksom verkligen fokusera på det som är viktigt, att ställa de stora frågorna, att utveckla våra team, att experimentera med nya approacher och kanaler. Och någonstans tror jag att vi som kommunikatörer, vår arbetsuppgift är ofta att ställa frågan, vad är det för problem vi försöker att lösa? Och sen ställa cirka 1000 frågor till, landa i en approach. Och den approachen kanske innefattar AI som en del av lösningen, medan vissa utmaningar måste tacklas på andra sätt. Så ett hjälpsamt verktyg, ett kreativt verktyg, kan hjälpa till att frigöra innovation. Men det är tidiga dagar och jag tror att det finns jättemycket möjligheter framöver.
Louise och Mårten jag kommer släppa in er också. Men jag skulle också bara vilja ställa en fråga till dig, Karin. Närmar jag mig i alla fall med handmikrofon. Nu är vi redan för P4-målet bara. Hej! Fysiken Max Tegmark blev ju intervjuad i SVT-programmet 30 minuter för ett par veckor sedan. Och det varnade han för AI. Håller du med honom?
Ja, men så här, nu har jag inte sett exakt de 30 minuterna, men vi känner till varningarna som kommit under egentligen hela våren. Jag skulle säga så här, jag är enig, vi står inte med en jättetransformation. Vi står inte med ett skifte, ett enormt teknologiskt skifte. Det som att få väldigt mycket påverkan på samhället och hur vi organiserar oss, hur organisationer ser ut, hur individer har det, jobbar, lever. I det kommer sig en jättestor oro. Och det finns saker vi behöver ta tag i. Vi behöver titta på hur utvecklas modellerna, hur ser transparensen ut, hur får vi in multidisciplinära approacher till detta, hur ser maktkoncentrationen ut. Det här är frågor som vi idag behöver hantera i normal utveckling. Så där skulle jag säga att vi behöver vara, inte nödvändigtvis i en generell oro för att abstrakt kring vad AI skulle kunna vara i en science fiction-värld. Men vi behöver kunna hämta hem det till vad är vi idag och står inför problem. För att kunna realisera den enorma potential som finns för att möta samhällsutmaningarna som står inför. Så jag ska säga att det är verkligen tillbaka till konkreta utmaningar. Men också titta på hur växer vi ut världen på ett ansvarsfullt sätt.
Tack. Louise, Andrea sa att bland annat att AI för i kommunikatörssammanhang kommer att handla om att vara en assistent, en hjälpreda. Hur har ni gjort på My Newsdesk? Håller du med Andrea där?
Ja, men jag håller absolut med om din syn på detta. Vi har jobbat väldigt nära kommunikatörer under 20 år och vårt största uppdrag har varit om att lösa de problem som kommunikatörer har i det dagliga livet. Och det vi ser är att man har tidsbrist. Man har inga resurser, men rollen i hela den här digitaliseringsedan har blivit mycket bredare och kraven har blivit större på vad man ska åstadkomma. Och det vi har gjort sedan många år faktiskt är att använda teknologin och senaste innovationen för att hjälpa kommunikatören. Och det vi, det plats vi är på nu är att vi har automatiserat och vi hjälpt kommunikatör i varje steg utav resan för att skapa en god berättelse. Så från att vi skickar ut en idé baserat på vad ditt företag har skrivit om, vad de gör, vad som trendar i branschen, så ger vi förslag på rubriker. Det här behöver du kanske möta eller kommentera eller skriva om. Och utifrån de fem förslagen så kan man sen trycka på en knapp och komma till ett färdigdraftat förslag, en pressrelease som man då läser igenom, validerar fakta och värderingar och sen får förslag på vilka journalister och vilka tidning bör du skicka den här pressreleasen till. Var får du störst sannolikhet att få uppmärksamheten uppplockad? Och sen har vi då hjälp att analysera vad blev din artikel upplockat på som stans. Så hela flödet är AI-baserat, men tillsammans med kommunikatören. För det vi har ett förhållningssätt där vi ser att AI är som kommunikatörernas miniräknare. Den hjälper till att frigöra tid så att vi kan ägna oss åt det som blir väldigt viktigt för kommunikatören.
Tack Louise. Vi kommer också återkomma lite grann till verktyg mer konkret. Men jag skulle också vilja ställa frågan till dig Mårten. Uppehålla oss i vara eller inte vara. Hur tror du att kommunikatörens roll kommer påverkas av AI-utvecklingen som ser?
Jag vill i grund och botten väldigt positiv till hela den här förändringen. Lite som vi har hört också att det ligger någonting i karaktärsdragen hos en kommunikatör, annan lekfullhet, nyfikenhet, våga testa, utvecklas hela tiden, ställa frågor och lära sig saker. Så den liten tycker jag rimmar väldigt väl med den utveckling vi ser. Sen finns det ju liksom en annan sida av en typisk kommunikatör som jag förstår också är lite av ett heders drag på något sätt. Vi ska vara 100% korrekta. Vi ska inte slarva. Vi måste vara liksom, allting måste vara rätt. Fakta kollat. Allting ska vara klart. Och sen så framförallt så tror jag att nästan alla kommunikatörer har en stark etisk och moralisk kompass i sig.
Och den har i den har AI det.
Liksom. Och jag tror att det är det som kan ibland vara lite, det är någonting som blickar till liksom, i den marken hos en komplikatör att det, känns, det här känns inte där. Och jag tror att den förmågan, den behöver man vässa, skärpa på olika sätt och kanske utveckla, vad vi är på två. Är det här okej? Okay? Är det här lämpligt eller olämpligt? Och där kommer det att faktiskt är väl skickade att faktiskt ta hand om det och kunna bedöma något. Så, ja, men jag tycker att mycket passar in, men jag förstår också att man kan känna en oro eller en osäkerhet kring verktygets framtid och utveckling, absolut.
Ja, och kanske också autonomi, tänker jag. Tack, Martin. Men när du har Janne och Andrea på plats, ni representerar ändå två stycken av världens största bolag, otroligt inflytelserika på nyhetsflöden, människors medievanor. Formar väldigt mycket av den enskilda individens beteende, hur man kommunicerar med sin omvärld och vilken information man väljer, vilken information man också får. Elon Musk, nu är jag lite djävulens advokat här. Och det är jättebra att folk är positiva. Men det finns ju någon som inte är det också. Elon Musk har ju varnat för att man måste bromsa utvecklingen. För man vet inte om huruvida vi kommer nå en punkt då vi inte längre kan styra över den artificiella intelligensen. Vilket ansvar har Meta och Google där? Ni får börja vem ni vill.
Jag kan kicka igång. Jag tror att som all ny teknologi att det är viktigt att titta på alla möjligheter och potentiella risker. Grunden i det hela är liksom den ansvarsfulla utvecklingen. Och där har Google varit förespråkare för att få bra lagstiftning på plats och ramverk på plats för hur teknologin får utvecklas och användas. Vi var ett av de första bolagen redan 2018 som tog fram ett eget ramverk, så kallade AI-principer, just för hur teknologin får utvecklas, där vi lägger mycket forskning på området, men också har team som då liksom säkerställer att alla applikationer som tas fram är i linje med dessa. Så här jobbar man hela tiden för att utveckla nya verktyg. Vi har precis börjat prata en del om hur man bättre kan vattenstämpla generativ AI och den sortens innehåll.
Vattenstämpla, hur då heter det?
Just att människor enkelt ska kunna se att en bild har genererats av AI och få reda på vad som lättare är sanning och falskt i hela kontexten. Så att ansvarsfull AI är ett jätteviktigt område och det är bra att det förs en samhällsdiskussion om det. Och Google är ju här också och pratar jättemycket om det idag.
Förlåt att jag avbryter det, men jag vill uppehålla mig lite grann till skrivet där. För jag lyssnade på en podd, en amerikansk podd, som jag har följt under väldigt lång tid, faktiskt flera år. Och sen dök jag mitt in i ett program, för det hade liksom börjat autospela och så började jag lyssna lite i det. Så jag hade missat på annonseringen. Det programmet ville de latcha lite med, så det var alltså helt och hållet AI-genererat. Det var inte programledaren som satt där. Och det var inte gästen som satt där. Och gästen var ChatGPT:s vd. Då sitter de och pratar. Och jag köper ju det de säger. Och sen så börjar de skämta om det här med att de inte sitter i studion och fattar det ingenting. Då fick jag börja från början. Och då förstod jag att det var tillbaka riktiga människor som jag hade lyssnat på. Knepig situation också, på sätt och vis. Om man inte liksom, hur identifierar man en vattenstämpel? Hur pass mycket ska det ta över bilden? Och hur gör man då med alla delningar och sådana saker? En ursprungsbild som delas från ett flöde kanske plötsligt tar fart i något annat. Och så märker man att ursprungskällan är inte längre den som grevar den, och så vidare. Janne, vad säger du? Hur ska man förhålla sig etiskt kring den här frågan?
Det är ju tveklöst, precis som du säger, att det ska vara ska kompassen som betyder att människor har. Hur ska vi säkerställa att den då rekryteras i de produkter och tjänster som vi tar fram på det här området? Och likt Google så är det ju, vi har jobbat ganska många år nu med att ta fram principer på det här. Men det är otroligt svårt. Ja, fem delar, en är till exempel fairness and inclusion på engelska, för att visa och inkludera. Vårt samhälle är förändrings- och inkluderat. Det är ju i många fall väldigt diskriminerande. Många av dem har ju verktyg, vilket de baseras på data som reflekterar vårt samhälle ser ut idag. Och då ställs man inför valet till exempel. Ja, ska man då rätta till saker som man tycker är fel? Ska en ingenjör då sitta och ta de besluten och försöka korrigera? Har det då den etiska basen? Alltså, så det här är ju otroligt utmanande. Det är jättesvåra problem. Och precis som Andrea nämnde, det är jättebra att vi har en ren samhällsdiskussion kring hur ska det här göras? För jag tror både vi och andra techföretag tycker inte att vi ska ta alla de här besluten. På samma sätt som vi inte tycker längre att vi ska ta besluten själva och vi går på regering. När det gäller att springa på nytt vi har varit utsättad en koka länge så kommer ställa sig en ny dag. Tack och lov, det är något som har jobbat länge på, en av vissa lärdomar. Det är helt nya utmaningar som kommer också. Och som du säger, exempel som du har, vi håller på också på att titta på hur säkerställer man då kvalitativt innehåll. Och det, tack och lov, den här tekniken är också ett bra verktyg. Jag hittar modellen för hur man rekryterar automatiserat, som har visat sig ganska framgångsrika. Och kan automatiseras mycket in, så att använda kanske på välja från början. Vill man ha det, det kan överhuvudtaget. Eller som du säger, men jag är övertygad om att vi kan hitta tekniska lösningar på. Men utmaningarna, det här är ett exempel. Utmaningarna är otroligt många. Kommer vi är redan idag, kommer vi också framöver från
så. Man måste använda AI för att identifiera AI. Fighting fire with fire. Vi kommer att släppa in frågor mot slutet av det här seminariet, men också nu i halvlek så finns det utrymme för en fråga. För snart så kommer vi också att byta huvudrubrik. Nu har vi pratat lite om vara eller inte vara, och snart ska vi gå in på verktyg och AI. Är det någon som har en fråga till panelen nu, så får ni gärna ställa den. Oj.
Ja,
vi har en fråga här. Säg Ann, vad du heter och innan du ställer frågan.
Jag heter Maria, generalsekreterare och vd på Svenska Turistföreningen. Jag tänkte egentligen fråga till Magnus Desk. Jag är lite nyfiken på, vad är reaktionen från de som får alla dessa pressmeddelanden? Det vill säga journalisterna i många fall, som också ska göra nyheter. Har ni haft en dialog med dem? Märker ni något mönster i deras respons? Så den tycker jag är ganska intressant.
Vi har haft absolut dialog med journalisterna. Det är ju två målgrupper, både kommunikatörerna och journalisterna. Och vi har en techplattform som får dem att prata med varandra. Det vi ser är att vi har haft över 1000 kommunikatörer som har skickat ut pressmeddelande som har varit AI-genererade från början, men sen validerade. Och vi ser ingen skillnad i upptagning av de nyheterna i media mot de som är mänskligt genererade.
En sista fråga är runt det här, var eller inte vara. Jag ställer den till allihop och så får vi se vem som känns mest hugad och svara först. Vilka arbetsuppgifter tror ni kommer att försvinna från kommunikatörsskrået i samband med att AI kommer växa med det här?
Det kan vi få bestämma, kan vi inte det?
Jo, precis. Vi slutar det här och nu.
Nej, men jag skulle säga så här, vi ser redan idag hur man ser verkligen verkar underlättar och också då ta bort uppgifter. Det är som Stephen Stone, jag tycker att titta på bildgenerhetsverktygen så ser vi direkt att det här väldigt tidskrävande arbetet att sitta på till exempel bidragssidan att leta referensbilder i timmar ibland dagar för att kunna ta fram en bra pitch. Då läser man det på väldigt kort tid. Så det kommer finnas och kommer finnas framåt ännu fler. Det är också svårt att säga exakt vad det är. Det är väldigt tidigt i en utveckling här. Men jag också skulle skicka med det här rummet och instruktionerna är ju också inte bara vilken nyhet som kommer i form av sin produktivitet eller optimering, utan också det är jätteskift i wifi. Kommunikation, kommunikatörer kommer att vara en jätteviktig i att få till en samhällsförändring, att få en materialverksamhet att använda på ett sätt. Så jag skulle säga att vi har en enorm uppgift framför oss som kommunikationsexperter. Att hjälpa till det här skiftet, inte ändra på en polarisering, faktiskt hitta rätt formuleringar, så att vi pratar om AI, att också granska när går det rätt, när går det snett. Borde AI annars, borde inte ha gjort det. Det här är en kommunikationsuppgift i väldigt stor utsträckning. Så jag skulle säga att det är tillbaka till det också. Hur använder vi kommunikationsroll?
Jag menar, håller helt med, Karin. Det, just det här, vi måste vara med och bestämma lite vad är det som ska försvinna. Det är ju andra som kommer att komma in och peka. Det där ska du inte göra, det där ska du inte göra. Utan jag tror att om man tittar på en kommunikationsavdelningsuppdrag så vet ju alla vilken, hur svårt det är att prioritera på ett bra sätt och faktiskt hinna med en massa saker. Utan man hamnar ofelbart i massa produktion, och det ska repeteras, och det är första draft som ska göras om, vad det är. Tänk att bara bli av med alla de saker man faktiskt kan göra dit för att göra de saker som verkligen skapar värde, och som handlar om att coacha personligt, eller göra omvärldsanalyser, eller förändringsledning, allt det där man helt enkelt har lite hjärtat med för att man inte riktigt hinner med. Där tror jag verkligen att vi måste bestämma de här sakerna. Det får AI klara och vi får fokusera på det.
Så alltså man tiltar lite från att vara producent till att vara en redaktör och kurera sina mål.
Absolut. Ja, men det är ju bara, jag tycker det blir här ett filosofiskt. Jag tycker det är intressant hur vår identitet kanske förändras lite grann från att vi som kommunikatör ofta ställer frågor. Man hyppar och gör saker. Så har det varit, om du plötsligt har en chat-GPT så inser jag att jag sitter och ger kommandon, beställer, istället för att fråga. Det är någonting i mig som blir så här, det är så här chans. Man ger bara kommandon som är ganska fåordiga och ganska osköna. Alltså jag skulle ju aldrig sätta det till en medarbetare på det sättet. Är du nöjd med svaret?
Nej.
Så det är någonting i det där, men det kommer säkert att lösa sig begränsligt.
Ja. Det är ju att liksom skifta lite i humör också, i tonen. Man har suttit på ett kommando liksom i något AI-program och så plötsligt kommer vi att bättre än det. Du, min efterbild är lite tom, kan jag hjälpa till på något? Och så bara, tre pressmeddelanden om skogsindustrin, nu. Ja, då har man riktigt hård, kan man väl. Okej, nu går vi vidare lite grann till verktyg. Janne. På vilket sätt arbetar Meta med en AI idag och vilka verktyg använder det där? Och vad får du gå att satsa på dem?
Vi ser AI som någon form av infrastrukturell komponent som är till större eller mindre del inbäddad eller helt och hållet funktioner på våra plattformar och våra tjänster idag. Vi ofta inte ett AI, utan många olika AI. Därför i vårt fall, och historiskt sett, så har det varit saker som handlat mer om andra AI för klassiserade data. Och funktionen, om man tittar på vår plattform, så handlar det väldigt mycket om att identifiera sätt att personalisera innehåll för oss, och det är överbransmaterial. Ett annat jätteområde för oss har ju varit att klassera innehåll för att kunna identifiera vad som är oönskat innehåll, vad som är falsk information, eller vad det nu handlar om. Som inte ska befinnas på plattformen. Alltså det har ju stått en skrivningsförhållande ganska länge. Och nu kommer ju ett skift där det har pågått ett tag. Där det börjar komma en generativ AI och titta på att bygga nya funktioner hos oss. Där man kan få större hjälp i att direkt på plattformen att publicera innehåll. Och det kan handla om ett område som vi tror kommer komma. Än så länge har vi inte sett speciellt mycket sånt där. Vi har också våra beta-tester och små releaser av olika funktioner, men det kommer komma funktioner. Den största säkerheten man kan automatisera i större utsträckning konversationer via meddelandetjänster för att ha gubbtjänst, enklare gubbtjänst är ett liknande. Det kommer komma som såklart är nära det här stort som handlar om att få stöd i hur man utarbetar en bra mått eller ett bra inlägg. Där har det redan från funktioner för att få hjälp i att automatiskt identifiera vilka som är bra upptagare av det. Men det kommer ju såklart alla nya verktyg som har utvecklats komma större likt de stackars du får ett rock och så sen kan du be om en annons eller om ett IP så sen kan du redigera och vika det där. Du kan få flera förslag och så vidare. Än så länge blygsamma tester, men det tror jag är ett av råd som kan säga ganska mycket.
Just det. Hur är alla när jobbar med någon form av kommunikation så här, som sitter i publiken? Hur många här har någon gång i sitt liv behövt transkribera ett samtal ur ett tillgänglighetsperspektiv med någon? Eller hur? Det är några stycken i alla fall.
Jo, vi har gjort det.
Och det är ju fan aldrig år också. Det är ju någonting som man gärna blir av med. Så att på det sättet så är det ju också ett stöd. Andrea, Google har ju länge använt och utvecklat AI. Jag vet inte hur många här som såg ett klipp för några år sedan där det var en AI-röst som ringde upp och beställde pizza. Var det någon som såg det? Det var ju några år sedan. Och då lyckades ju ett AI själv beställa capricciosa när det har varit. Var någonstans i utvecklingen befinner sig Google Blend? Om man tänkte på vilka verktyg vi utvecklar.
Men jag tror att först att AI är något vi har jobbat med väldigt länge. Jag tror att vi introducerade AI första gången 2001 i så spellcheck i sök. Och idag så är det integrerat i nästan alla våra produkter. Vare sig det är hur du navigerar via Google Maps eller att du får superrelevanta sökresultat i sökmotorn, rekommendationer via YouTube, översättningar via Google Translate. Vår vd, när han blev vd, gick väldigt tidigt ut och sa 2016 att nu är vi ett AI-först företag. Så att all innovation som sker tittar vi hela tiden på hur vi kan inkorporera det i våra produkter. Och det sker ju jättemycket utveckling, superspännande utveckling på området nu. Och vi har allt ifrån att liksom utveckla AI-chip till våra mobiltelefoner till att experimentera med en ny konversationstjänst som jag släppte i USA och liksom beta-testa i en standalone app, lite så här generativ AI-sökmotor. Så det är liksom ett stort fokus för oss som egentligen genomsyrar det mesta vi gör nu. Och jag vill faktiskt också bara tillägga på effektiviseringspucken där i kommunikatörsyrket. Vi har presenterat en rad ganska häftiga lösningar inom just samarbetsverktyg. Allt ifrån att kunna gå in i slides och liksom få förslag på så snygga bakgrunder och en snygg outline för din presentation som jag kan sitta timmar med och bli helt galen på för jag har ingen kunskap på området.
Och då kommer kommunikationsdirektören bara jättesnyggt, men det håller inte den demografiska profilen.
Och det blir jätteviktigt i sammanhanget också. Allan lämnar till just det här, samarbete, dokument och sammanfattade konversationer i maten
och så vidare. Så jättecoola verktyg på gång.
Ja. Stort tack om det. Louise, jag vet att vi hade ju publikfrågor som var inne på det lite innan. Vissa saker som AI gör nu på en dimsdesk har ju ersatt det som fysiska personer höll på med innan. Om man nu skulle tillämpa det här som Andrea var inne på med vattenstämpel, hur skulle det funka med genomslaget? Om en journalist får ett pressmeddelande och så står en liten nokläns ner och bara ingen mänsklig människa har lagt någon hand på det du just har läst.
Ja, nu stämmer inte det att ingen har gjort det, för att det är ju en väldigt viktig hållning som vi har, att kommunikatören måste ha validerat och godkänt det som skickas ut. Så att det gudskriset har vi faktiskt inte. Men det vi ser är att det blir upplockat utav media och vi har en dialog med journalister. Det som är intressant utifrån journalisternas perspektiv är också att de gör väldigt mycket nyhetsbevakning som skulle kunna autogenereras. Så det vi behöver mer utav, ser jag, är ju grävande journalistik, opinionsbildning, att granska makt och organisationer. Och det ger AI en möjlighet att få tid till på det.
Jag ska komma till André och Janne snart, men jag skulle fortfarande vilja ställa frågan både till Karin och Mårten. På vilket sätt tycker ni att obligatoriet bäst ska kompetensutveckla sig för att ligga liksom i tiden med AI-utvecklingen?
Jag får vara minkad. Dels är det ju det kommer du att säga igen, Karin. Men liksom hela det här att läsa på, vara nyfiken, hänga med. Jag tror att det är superviktigt, men det är ju också någonting som jag tror ligger i själen hos en kommunikatör, att vara nyfiken. Sen vill jag ju slå ett slag för Sveriges kommunikatörens AI-kursen. Så faktiskt är fantastiskt bra. Men jag tror att man behöver, du Karin som sa det, att alla måste vara med. Det får inte bli att det är någon som blir en superuser på AI och så sitter resten av gänget och försöker liksom hålla fast i det gamla. Alla måste med, och inte bara inom en kommunikationsavdelning. Vi körde den här intro AI och kommunikatören från Sveriges kommunikatörer med min avdelning, och sen var det en annan avdelning, och sen så började det fortplanta sig. Och då blir det en annan diskussion. Jag tror att det där är superviktigt. Att man får andra perspektiv. Alltså kanske göra det tillsammans med legalavdelningen. Ta en kurs tillsammans för att få igång ett samtal. Ledningsgruppen ska absolut göra det. Men jag tror faktiskt ut i det operativa är det superviktigt att ha det där.
Innan jag släpper in dig, Karin, så ska jag säga, förbered dina frågor nu. För när Karin har svarat så är det dags för att byta publik. Frågor också. Det var det jag skulle säga. Så ja, varsågod Karin.
Jag håller på att ja, jag vill också säga att det här är svårt. Så det är ingen mer stickande stod med heller. Det här är ju frågor som jag vet inte vad Lime som börjar leta och experter tolka på daglig basis. Jag vet fortfarande inte helt. Det ska jag egentligen. Vi kan använda det här på ett väldigt smart, bra sätt. Det är svårt. Så där vill jag säga avsätt lite tid. Vi inte svara på att det är det här som är en enorm koloss. Så det avsätt lite tid. Läs en artikel, lyssna på en podd, vi kan i alla fall snacka med varandra. Ta det sig god, prata med kollegor. Du, jag hörde det här. Hur får det gäller då hur vi fick kring vår världsverket i det här området? Kan det använda på något vis? Men också våga testa. Det känns som det är absolut viktigt att ta alla de här tankarna och idéerna. Gå in på ett problem och sätt dig med varumärkesidén och försök att använda.
Och kanske ha rimliga förväntningar, för jag tror att det är med... Just nu så är det ganska mycket fel och det är brister i många av de här programmen. Och risken är ju att man bara, nej, jag visste väl det här är skit. Och sen släpper man det, men att just våga leka lite grann och säga, det här kan bli spännande. Det här skulle vi kunna göra någonting med. Det tror jag är det viktiga. Ha lite tålamod och lite
säger. Ja, men tillämpa lite idéer, ja. Och det låser ett bra medfick att man inte ska låta en person på i organisationen vara den som är expert på. För det vet man ju hur det är, om det bara är en person som är expert. Det är ofta den personen som har följande telefonförvisning precis när man vill få tag i deltagande. Den du söker har gått hur dagen och väntas åter om 3 veckor. Mamma. Ja, perfekt. Så det är bra att sprida ut det lite grann, absolut. Har vi några frågor från publiken?
Det är det Anna Eklund, region Gävleborg. Jag tänker på verktyg, alltså de vanliga verktygen som vi använder. Hur mycket vet vi om hur de utvecklas? Och liksom, kan vi förvänta oss att vi kan använda de vanliga verktygen men koppla på AI i dem? Jag tänker på liksom Photoshop och liksom sådana som vi särskilt använder.
Alltså du menar de vanligaste verktygen, huruvida de kommer utvecklas inom AI? Jag bollar den frågan först innan och Andrea faktiskt, ni sitter ju med utveckling.
Ja, men jag kan kicka igång. Lite som jag nämnde tidigare så tittar vi hela tiden på hur vi ska operera AI och integrera dem i våra produkter för att göra dem bättre och mer användbara för människor. Så som jag nämnde tidigare så finns det redan i majoriteten av våra produkter. Och där tittar vi hela tiden på nya och spännande integrationer. Så det är mycket som kommer att skallas.
Vi hade en till fråga där.
Hej, Fredrik Färgren, Helsingborg stan. Jag tycker det är jättemycket här som är spännande. Jag köper den här med tillgänglighet bakåt dagen och börjar fundera på för oss som kan vara i offentligsektorn på kravstorvshanteringen. Fantastiskt spännande. Men en fråga kanske framförallt till båten. Det är klart att man kan säga att det finns så stora möjligheter att frigöra tid och skapa sånt som kan ge en högre kvalitet. Men det borde också finnas en risk här att en företagsledning eller kanske en kommunpolitiker ser möjligheter att ja, men här kan vi nog ändå liksom kutta 25% och ändå få ut lika mycket som vi får idag. Vad är dina tankar kring det?
Absolut, men som sagt, jag kan förstå den oron, för att om vi inte själva visar vad vi kan göra med det här, vad värdet är, då kommer det ju att bli någon annan som säger, nej men det där är kund- eller konsumentkontakt, det kan väl en robot göra, det behöver inte ni göra. Eller att skriva, det klarar ju det här mycket bättre, så då blir vi av med det. Jag tror att vi måste visa som kommunikatörer faktiskt värdet av vad vi kan göra istället. Vi kommer att kunna göra så mycket mer. Jag är helt övertygad om detta. När vi sparar tid. Vi sitter på min avdelning hela tiden, oavsett, oaktat AI, liksom, och skruva på hur kan vi göra den här processen snabbare, vassare, hinna med mer och fler saker. Men det gör ju också att vi börjar visa vad värdet med det vi gör är för någonting. Så vi, kommunikation, det är ju svårt på det sättet. Vi har alltid haft svårt att visa vad vårt värde är. Det är någon slags pengar. Det är jättesvårt. Och det kan vara väldigt svårt att förklara vad vi gör. Eftersom mycket är osynligt. Så att i det här arbetet, kom ihåg att visa värdet på uppsidan. Tack vare att jag har kunnat lägga ut det här, så kan vi numera göra det här också.
Tack Mårten. Hinner du med att jag ställer en fråga till panelen? Det tar typ 4 minuter. För jag skulle vilja att de ger sina 3 bästa tips. För den kommer inte att kunna känna AI bättre. Är du med på det? Ja. Jag hade redan dragit över lite, men ni verkar vara lite nyfikna.
Så är vi klara.
Okej. Bra. Då skulle jag vilja faktiskt att vi går lite lagligt runt och att ni ger era 3 bästa, eller om vi blir 2 eller 1, men om vi ser rätt, bästa tipsen på för den kommunikation som vill lära känna AI lite bättre. Karin, du får börja.
Hon var som behöver börja här, men jag tror verkligen säga att våra testa ut och behov av ett par verkligen problem.
Sätt dig med råkfilen fram. Just det. Du blir råkfilen. Nej, det är inte det mesta som jag fick kräva. Det är riktigt att jag redan sagt det. Jag vet inte. Jag har personligen slutat av en sak som jag har sett. Det finns massa olika verktyg. Testa dem. Livliga förändringar på vår karriär så länge. Men testa dem med förståelse för att det vi har nu kommer att vara väldigt
ja, i alla fall var det
så
att
man
har ägnat. Jag skulle också säga experimentera och testa produkterna, men också säga att det har aldrig skrivits mer om AI ever. Så både internationellt så att i Sverige, lyssna, läs artiklar, lär dig mer om området. Det finns också jättemycket kurser, grundläggande gratis kurser i AI och maskininlärning, bara för att liksom få lite mer kött på benen.
Tack Andrea. Louise?
Instämmer ju såklart med allt som har sagt, men kanske just att välja de verktyg som redan har kommit en bit på vägen för just ditt use case. Man behöver inte bli prompt engineer expert och lära sig det. Det finns den här verktyg där man har gjort det på baksidan, så använd de verktygen.
Sorry, ja, bra.
Men det var inte bra. Jag tror att vi kommer säkert komma till, tror inte det, en nivå av, när kunskapsnivå generellt har höjts. Så när jag började jobba på Sveriges Radio 2002 så fick jag en hoppkurs i hur man kunde klippa, alltså ljudband. Och jag ställde mig frågan, hur kunde jag göra det här för hand innan? Gud vad omständigt. Och folk kommer titta ner på oss. Om ett tag var gjort de ett transkriperat av allt det där på hand. 17 timmar kort, liksom. Eller vad det nu kan ha varit. Ja. Bra. Med det här så skulle jag vilja riktigt stort tack för att ni ville ta er tid och lära oss lite mer om AI. Karin Engström från AI Sweden, Janne Elvenit från Meta, Andrea Louis Åkerman från Google Sverige och Louise Barnekov från MyNewsdex och Mårten Witt från Sveriges Politikatörer. Super!